Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Jaha, hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 1 miljard. Jag heter Nisse Edvall och du heter ju Manne Forsberg.
Ja, det vet ju nästan alla. Ja. Vad kul att ni är med oss igen. Jag lyssnade på Alex och Sigge. Har du lyssnat på någonting?
Är det någon podcast eller?
Ja. Det är en av de största vi har.
Okay.
Som hållit på ett år längre än vad vi hållit på. Men de pratade om en grej som var rätt rolig. Att Zelensky var ju på besök. Och ja, i Harpsund. Och då bjöds alla partiledare in och fick träffa honom om de ville. Och det ville de ju såklart verkligen. Ja. De ville det så pass mycket så att de tog ganska smaklösa selfies med honom och la upp i sina kanaler och sånt där.
Gud, det är så pinsamt.
Ja, ja, men vad som var mer pinsamt var att de vill ju såklart också partiledarna göra avtryck för Zelensky och liksom bygga på sina personliga varumärken. Och Eva Busch tog då upp ett Instagram-inlägg där hon berättade att hon hade berättat för sin 6-åring att hon skulle träffa Zelensky. Och den här 6-åringen, så här står det: när jag berättade för barnet att vi skulle träffa president Zelensky på Harpsund för att se hur Sverige kan hjälpa Ukraina mer att vinna sin frihet över Ryssland, så reagerade de starkt.
Okay.
Det står också, reagerade dem starkt. Det skulle ju vara det.
Gud, de tyckte att det var
de tyckte att det var stort att han var här och var ledsna att de inte fick följa med. Birger undrade om vi skulle dricka kaffe, och det skulle vi ju trots allvarliga ämnet. Mm. Elise bestämde snabbt att hon ville baka sockerkaka. Mm. Att vi skulle färga den i blått och gult. Sagt och gjort. Mm. Statsminister Kristersson bjöd hem president Zelensky på kaffe. Och Elise 6 år bjöd på hembakad sockerkaka i blågult. Mm. Och skickade med hälsningen Never give up.
Just det.
Alltså, och då sa... det är ju fruktansvärt pinsamt och känns jävligt, jävligt påhittat, för att det som var så bra var att Alex Schulman har en 6-åring som varken är överbegåvad eller underbegåvad, utan en helt, vad jag förstår, normal 6-åring som är väldigt, väldigt oengagerad i vad som händer i Ukraina och inte skulle baka en sockerkaka. Och Alex sa också det att om han skulle baka en sockerkaka så skulle han knappast veta hur man färgar den blå och gul.
Nej.
Och Alex sa också det att om hans 6-årige son gjorde en sockerkaka så skulle han ju aldrig någonsin äta den. Den skulle kunna vara full av springmask. Och den här 6-åringen som många barn
skulle Alex Schulman aldrig äta sockerkakan, eller skulle sonen aldrig äta sockerkakan?
Nej, om Alex Schulman skulle aldrig äta en sockerkaka som hans 6-åring hade gjort.
Säger du, du säger ju Schulman. Jag säger ju Schulman, men de, när man hör de här klassiska, alltså hans äldre syskon, så säger de ju Schulman.
Jaha.
Ja.
Jag har aldrig reflekterat över det. Men han menade att pojken tar sig på snoppen hela tiden som 6-åringar gör. Så det skulle vara jävligt ofräscht.
Just det.
Och att det skulle också kunna vara liksom farligt för Zelensky. Han har ju inte tid att liksom få värsta rövklåd av springmask från någon 6-årings sockerkaka.
Nej.
Så att det hela var ju liksom så här, det är klart så in i helvete att den här 6-åringen inte bad att få baka sockerkaka till Zelensky och ville skicka med hälsningen Never Give Up. Utan det var ju Ebba Busch Thor som ville få en bra Instagram-inlägg och sticka ut och nå fram till Zelensky på något sätt.
Just
och
det.
Bygga sin plattform. Och det här fenomenet kallades då childwashing.
Jaha. Att man liksom använder... barnen för
exakt.
Att alltså lite som greenwashing. Man
använder barnen för att tvätta bort eventuella onda eller egoistiska avsikter.
Mm.
Och jag tycker det är så jävla bra uttryck med childwashing, eftersom det är någonting som jag själv har ägnat mig så mycket åt.
Uh-huh.
Det känns ju nästan ibland som att det, man har barn för att kunna childwasha och använda dem till det,
ja, just
det. I olika sammanhang.
Ja, har du några exempel eller? Jag hoppas det.
Ett väldigt tydligt exempel var ju att jag ganska länge ville börja träna på Södra TK. Om
just
ni
det.
Minns
just det,
tyngdlyftnings- just det. Och styrkelyftsklubben som låg i, fortfarande ligger i Västeruppsallens källare. Det kändes ju alldeles, alldeles för läskigt. Jag var osäker på om jag var tillräckligt stark och folk som var där bänkade 200 kilo. Och då tog jag ner mina barn efter att vi hade badat i Västeruppsallen och sa till den obelix-liknande mannen där, Patrik Kling, att mina barn ville så gärna se hur det såg ut här.
Just det.
Det var inte alls sant. Det var jag som ville se hur det såg ut. Mm. Det var childwashing.
Men hade du sagt det till barnen så att de var med på det?
Nej, det där tog ju en enorm risk.
För där kan ju barn verkligen vara så här att de inte alls överhuvudtaget är med på noterna och skiter fullständigt i det.
Mm.
Och
bara, det är skitfarligt.
Jag vill inte gå ner. Och då blir det ännu mer pinsamt.
Ja, och man får hoppas då att 6-åringen inte finns i det här kommentarsfältet.
Nej, just det. Att 6-åringen kommer in och säger, vad pratar du om, mamma? Vem har du träffat? Jag förstår ingenting. Och varför, varför är du så taskig mot den här gubben, som vi, trevliga gubben som vi hade på landet?
Mm, exakt. Men min pappa var ju med om det. Han försökte childwasha med mig en gång för att det var höstlov och vi var i Hudik och pappa ville köpa en Biggles-bok.
Mm.
Som han gillade när han var barn och alltjämt gillade. Men han kände att han hade ändå visst liksom så här kulturellt anseende i den här lilla staden som han kommer ifrån, och särskilt då på bokhandeln.
Just det.
Och jag som var brådmogen ville ha en Stephen King-bok.
Mm.
Och då sa pappa, kan vi säga att Stephen King-boken är till mig och att Biggles-boken är till dig?
Just det.
Alltså snacka om att han övertänkte det. Det normala är väl inte att bokhandels försäljaren frågar någonting om det.
Nej, nej.
Alls.
Men det hade, utan kunnat man köper... det hade kunnat vara så här, om bokhandlaren mot all förmodan skulle fråga, kan vi då komma överens om att Biggles-boken är till dig och Stephen King-boken är till mig? Vilket ju också är så här, det är en ganska märklig... för att varför skulle bokhandlaren, mina fördomar säger att bokhandlaren är ungefär i samma generation som din pappa och skulle ju precis förstå varför han ville köpa en Biggles.
Ja, eller hur? Ja, men problemet var att jag vet inte om det var att bokhandelspersonen ändå var intresserad eller om det var pappa som själv förde det på tal, för det kom fram så här, jaha, du ska läsa Biggles, typ den läste jag när jag var barn eller något sånt där. Och då kände jag plötsligt att jag inte ville, att jag inte hade någonting att vinna på den här dealen med pappa. För att jag kände ju också att jag ville få beröm för att jag hade en mognare boksmak.
Just det.
Så jag lämnade överenskommelsen där då. Bara, nej, det är jag som ska ha Stephen King-boken. Och det blev skitpinsamt för pappa. Så det var ju väldigt misslyckad childwashing. En annan childwashing som jag tror många har gjort sig skyldig till, det är att skylla att man vaskar bort skammen över att man inte är sugen på olika sociala evenemang eller till och med arbetsmöten.
Just det.
Och så skyller man på att barnen ska till läkaren eller sjuk eller någonting.
Just det. Ja, men det är ju ganska vanligt, tror jag.
Ja. Childwashing.
Men det känns inte som att det är childwashing. Det känns mer som att det är en undanflykt. Childwashing är ju, jag tycker att exemplet som det exemplet alltså de exempel som du har, det är ju mer alltså undanflykter som man har med hjälp av barnen. Det som Ebba gjorde sig skyldig till, det var ju mer att på ett gulligt sätt och jordnära sätt få och lite humblebragga om att hon har hängt med Zelensky i sina sociala medier. Förstår du vad jag menar? Att det blir mer som att...
Nej, för det hade hon ju kunnat göra i alla fall. Utan hon vill ju... Hon ville ju liksom vinna lunchen med Zelensky.
Jaja.
Och gjorde det tillsammans med sitt barn. Så washingen var ju typ att hon washade bort sitt extremt pinsamma sätt att försöka vinna en lunch med Zelensky. Och jag och pappa försökte tvätta bort, det är ju också ganska klockren childwashing, att han med barnet försökte tvätta bort sin dåliga litteratursmak. Mitt sista exempel, finns säkert tusen och du har säkert fler från ditt liv, det var här om året bara när jag ville ta hål i örat. Så alltså det är både en childwashing men kanske också en inception, att jag liksom sådde ett frö i Rut, typ så här, skulle det inte vara roligt om jag hade ditt enhörningsörhänge i örat.
Just det.
Så att jag fick henne att säga att det var kul. Men sen så fort jag satte in den där i örat, så blev historien att det var hon som ville det.
Ja, så att det var så du motiverade det för andra. För att de var, när folk sa så här, varför har du tagit hål i örat? Har du en begynnande 40-årskris? Då kunde du säga så här, nej. Det var ju alltså, Rut.
Det var så gulligt, det var Rut som ville att jag skulle.
Precis.
Det använde jag liksom både inför nyfikna folk på stan och inför Sara och följarna på Instagram.
Men var det också var... inför dig själv någonstans också? Eller kände
ja,
du...
ja, jag tror det absolut. Ja. Jag tror att om mannen nu hade åkt tillbaka till mannen då för 2 år sedan och anklagat honom för det här, så hade han blivit väldigt upprörd. Den där ynglingen. Men absolut var det childwashing. Ja. Du då?
Om jag har några exempel på childwashing, jag försöker tänka, alltså det här kom ju lite plötsligt för mig, jag har inte hunnit förbereda någonting på just det här ämnet, så jag kan liksom inte komma på något konkret just nu. En grej som är kanske är ju att jag har monterat upp ett litet biljardbord i mannens rum som ju han aldrig nyttjar egentligen, men det är jävligt coolt att ha det där tycker jag, och det är roligt att spela lite när det kommer folk över. Det gjorde ju inte vi när du var över, det var ju konstigt för du är ju biljardkungen.
Ja.
Men där är det väl lite så att jag liksom såhär, ja men ni vet hur tonåringen är, det ska vara lite fritidsgård, fast det är såhär, han kunde inte bry sig mindre om det där biljardbordet egentligen. Nej. För jag har nog aldrig sett
honom. Men hur står han ut med ett stort biljardbord i sitt rum överhuvudtaget?
Ja, men det är ju så stort hans rum så att det märks ju knappt. Det är lite som att, att slänga in en extra krona i Jågen från Ankas valv. Dålig liknelse eftersom Jågen från Ankas skulle jag fett
bra koll på om det kommer en extra mynt i hans valv. Men du förstår ungefär.
Jag tror övrigt också. Jag tror inte det finns så stora rum i lägenheter som är drygt 70 kvadratmeter.
77 kvadratmeter. Nej, men hans rum är ju 77, så pass stort så att det liksom är inte som att det är biljardbordet. Det är ju bara en tom yta där. Och liksom i annat fall. Han har i och för sig
använt sätta in ett pingisbord också.
Ja, men vet du vad? Att det här är så roligt. Det är en sån här multifunktionsbord så att man kan lägga på ett pingis... bord på den, alltså en skiva med, och sen så sätta på ett nät, så blir det ett pingisbord. Perfekt. Så det är ju ett enormt bra bord som jag har skaffat enkom för hans skull, för att han har tjatat hål i huvudet på mig.
Ja, och, exakt.
Och nu står det bara där, och ja, du vet hur det är med, du vet hur de är, tonåringarna. Ja.
Alla Biggles-böcker också som ligger runt strödda överallt.
Ganska ofta kanske också McDonald's är en sån grej som jag skyller på barnen. Att jag egentligen är sugen på en triple cheese och en milkshake. Och sen så säger jag till barnen så här, hörrni, ska vi inte ta lite McDonald's? Och säger de så här, ja, kan vi väl göra. Och så blir det liksom lite grann inför mig själv och inför eventuella intresserade och mindre intresserade personer i min omgivning, så är det liksom för barnens skull som jag är där, fast egentligen är det för min egen skull. Det är väl en sån grej kanske. Hörru du, jag har varit på jakt i veckan, eller egentligen i några veckor. Uh-huh. Och det är ju då för att när jag flyttade från min förra lägenhet, så fick inte jag med mig den fina lilla askkoppen som vi hade där. En sån här snurraskopp, du vet, som man trycker på och så snurrar, så försvinner fimpen ner. En sån här som man brukar ha utomhus och förr i tiden hade på utserveringar. Liksom på krogar och sådär, så ofta
när man alltid fick tröka ute,
och de som man hade var oftast, i alla fall i mitt fall, jag kan inte tala för alla, var väl oftast införskaffade på ett mer eller mindre lagligt sätt under inflytande av mer eller mindre alkohol på sagda vattenhål.
Och de var ju bra, för att rök och aska blåste inte iväg, och sen framförallt så luktade det då inte eftersom det var förseglade.
Så då har jag ju besökt lite så här vanliga liksom inredningsbutiker, men där är ju så här, det finns ju inga askkoppar nu för tiden överhuvudtaget att få tag på. Och då har jag tänkt att jag ska hitta det på olika såna här myrorna motsvarande, alltså second hand marknader. Men det har varit svårare än vad man kan tro faktiskt att hitta ett sånt. Så att jag har liksom lite grann gett upp och har haft ett provisoriskt askfat med ett litet lock som i sig är väldigt fint i tenn, men det är lite litet och opraktiskt. Och sen så av en slump så var jag inne.
Men du röker fortfarande alltså? Är det du försöker säga?
Ja, alltså mer och mer mindre, om man kan säga så.
Vadå mer och mer mindre?
Alltså jag drar ner på det.
Ja, alltså mindre och mindre?
Ja, precis.
Okay.
Men det är fortfarande så att det är, jag har ju infört det att jag gjorde ju en sån här. Jag pratade väl med i podden med... Jo, men jag tror jag berättade jag om mina alkoholvanor och den här sorken som jag gjorde, som jag lärde mig hos terapeuten.
Ja, absolut.
Alltså jag berättade om att jag då hade dragit ner på alkoholen för att jag gjorde en sån konsekvensanalys av vad händer om jag fortsätter dricka.
Du berättade det i förra avsnittet.
Bra. Men där har jag ju än så länge inte riktigt kommit med rökningen. Alltså den är ju fortfarande... Nej. Det är fortfarande så att det röks på min balkong. Den är liksom...
Man kan ju göra en sork och komma fram till att det är...
jättedumt.
Det bästa man kan göra.
Ja, fast det går ju inte om så man gör en ärlig konsekvensanalys. Alltså...
Jo, men det måste ju kunna vara till exempel om det är så att om inte jag röker så kommer jag få jättekraftig ångest, och då kanske jag kommer...
Men det skulle man kunna göra med alkoholen också ju. Att jag mår så himla bra av det. Jag måste ha det för att kunna slappna av. Så att jag behöver det. Och det är ohållbart. Och samma sak med rökningen. Alltså,
ja, men rökningen blir ändå mer harmlös. Du kommer ju kanske liksom få rökhosta och se rätt ris ut. Men du kommer ju inte... Det går ju inte att sjunka hur djupt som helst i ett cigmissbruk som gör att man förlorar jobb och hamnar på gatan och sådär.
Nej, men man kan få cool. Det är min mardröm.
Ja, det är inget kul. Det tror jag inte är kul.
Och snarka mycket på nätterna och sådär. Och dålig kondition. Alltså det är mycket avigsidor på rökning.
Så att det är så jävla konstigt med rökning att jag har älskat det så mycket. Men nu när jag känner... Alltså när man känner en person som luktar rök och inte röker själv. Det är ju typ det äckligaste som finns.
Ja, jag vet. Det är ju väldigt få
inte grejer. Folk cigarettrök. Det kan till och med lukta gott. Men alltså att känna någons cigarett... Alltså en cigarett... luktande människa, det är äckligt.
Ja, alltså i, liksom i munhåla och i kläder och så. Nej, ja. Men det är ju inte fräscht. Alltså det, och det här, är, det, här är, det här finns på mitt bord. Alltså det finns på mitt sorkbord. Och jag har ju, planen är ju att återgå, för jag har ju kunnat vara en sån som har rökt liksom vid festliga tillfällen. Och ja. Planen är väl att återgå till det helt enkelt. Men just nu så är jag inte riktigt där. Och jag känner så här, jag måste vara lite snäll mot mig själv och ta liksom en sak i taget. Men det jag ska säga nu om det här är att då har jag varit på jakt efter den här askkoppen. Och sen så var jag då i Hägersten i dina hoods. För jag hade levererat till Bar Libertin som ligger på en tvärgata till Hägerstensvägen. Någonstans där på den här långa röksträckan.
Alltså och, i Aspudden, Lundsberg typ.
Ja, precis. I de, liksom, om man tänker sig Hägerstensvägen bort mot E4 och så, liksom, en bit bort där.
Aspudden då snarare.
Ja, det här är ju väldigt ovillkommande för våra lyssnare. Men,
ja, men för mig är det så viktigt eftersom det är min flitigast besökta väg nästan.
Ja, i alla fall så fanns det ett livs och då skulle jag då göra det här som jag egentligen inte borde göra då, det vill säga köpa ett paket cigaretter. Så jag gick in till en sån här livs som också har paketutlämning och som har liksom trav och tobaksvaror. Och som oftast drivs av antingen första eller andra generationens invandrare från företrädesvis något land i Mellanöstern. Och vad ser jag där?
Det stämmer in... även på vår närmaste, våra två närmaste sådana affärer.
Ja, och vad ser jag då? Då har de en glasmonter med jättemycket olika tobaksrelaterade attiraljer. Och så har de alltså kanske 8-9 stycken olika typer av sådana här, just sådana snurraskoppar. Och jag hittar en som jag tycker då är skitsnygg, men som folk i min närhet har sagt så här: haha, den där är så ful så den blir snygg. Och jag förstår inte vad de pratar om, för jag tycker bara den är snygg. Det är liksom, ser ut som en tärning, fyrkantig i porslin. Och den kostade endast 79 kronor. Så den köpte jag. Så att liksom jakten på askkoppen, jag borde ju egentligen ha tänkt efter själv, vilka är det som röker fortfarande i det här landet mest? Jo, det är ju undersköterskor i Lindesberg och män företrädesvis från Mellanöstern med ursprung där. Så att då hade jag ju egentligen, det är svårare att tänka sig att man kan gå in på en vårdcentral och snacka med en undersköterska och fråga om hon har någon kran på,
åka till Lindesberg också för att göra
på, kran på liksom fulsnygga utaskoppar istället för att gå direkt på källan. Det hade jag ju kunnat räkna ut med röven, att det var där jag skulle hitta den.
Alltså det jag inte fattar, alltså när jag söker på snurraskopp så hittar man ju 1000 stycken på partykungen.se, bargrossisten, Frugo, Kitchen Living, alltså till och med så här fina Kitchen Living.
Ja, men nu är du på internet, eller hur?
Ja.
Jag pratar ju AFK här, away from keyboard. Jag har ju varit runt liksom i verkliga världen och letat. Jag hatar, jag hatar ju att googla sådana där saker. Usch.
Okay.
Jag vill ju bara springa på dem, precis som jag gjorde nu. För att då blir det liksom, då blir det mer rätt på något sätt. Det är ju som att jag är på jakt efter en sån här takfläkt som jag ska ha i vardagsrummet. Och då är ju alla säger så här, men det, och så skickar de olika länkar till så här, men kolla här är en jättefin och här är en jättefin, och jag blir så här, men får panik direkt för att man ska hålla på och klicka och grejer. Så att då orkar jag inte hålla på med det.
Alltså du är, du är en sjuk människa. Alltså jag i den här veckan har jag gjort motsatt slutsats kan man säga, och det är att jag har ju köpt en Skierg som är en sån här stakmaskin. Jag har den ute på altanen. Och den ska ju inte stå ute i regn och rusk. Nej. Jag har löst det genom att jag har en byggsopsäck på den. Men det hjälper ännu inte så mycket, för den står som på en träplatta som inte kommer att må bra av att det regnar för mycket och sådär. Så har jag tänkt att så här, när Adrian är ordentligt inskolad ska jag bygga ett tak. Jag tänkte att jag ska göra 2 stycken ordentliga konsoler. Och sen så ska jag på något vis, som jag är lite osäker på, skruva fast korrugerad plåt. Och så ska det hänga då som en läpp ut från altanväggen. Så det blir ett tak som skyddar mot regn när jag vill stå och staka, och som då skyddar mot väder och vind.
Och det här har du etablerat i familjen? Alltså,
ja, det är faktiskt sanktionerat från högre ort.
Det här är ju otroligt.
Men så började, sen började jag googla det här och insåg att det finns någonting som heter entrétak. Och det är ett tak som man sätter ovanför sin entré.
Entrén.
Ja. Verkligen.
Jag tycker man ska säga man säger väl entretta.
Ja, det, ja, precis. Mm. Så borde man uttala det om det ska vara på riktigt. Nej, men det är ett tak då som man sätter på ovanför sin entré så att man inte ska få in så mycket regn och rusk när man går in och ut.
Just det.
Om det regnar och ruskar. Mm. Sen finns, jag har också lärt mig genom att googla att det finns någonting som heter värmefläktstak. Alltså, om man har en värmefläkt, alltså som på utsidan av husfasaden, så vill man ha ett tak till det. Just och sådana finns ju då färdiga. Jaha. Så jag har insett att jag behöver inte bygga konsoler och skruva fast korrugerat plåt, utan det finns redan entrétak som är perfekt mått. De är ofta 150 gånger 90 cm, vilket är, det kunde liksom bara inte bli bättre.
Jag var med om en liknande grej.
Hur skulle jag kunna springa på ett entrétak? Och på vilket sätt skulle det vara bättre?
Nej, men det finns ju ingen logik i det här. Det är bara hur jag funkar. Du sa ju att jag var en sjuk person. Men jag var med om en liknande grej på Clas Ohlson. För jag har en sån här fjärrkontroll som styr lamporna i lägenheten. Jag har en fjärrkontroll som styr lamporna i hallen. Och sen så har jag en fjärrkontroll som styr lamporna i vardagsrummet. Så man kan med en enkel knapptryckning tända liksom 10 lampor samtidigt typ. Och då den i hallen har liksom legat på hallbyrån, så att varje gång jag kommer in så har jag varit tvungen att liksom ta av mig skorna och ta några steg in och sen trycka på knappen och tända alla lampor. Det tycker jag är väldigt omständligt, så jag vill att ha liksom som ett reglage på väggen som gör allt detta åt mig. Och då har jag tänkt att jag skulle köpa kardborre och sen så självhäftande tejp, och så skulle jag sätta liksom självhäftande tejp och sen en kardborrebit på väggen respektive på fjärrkontrollen, så skulle jag liksom kunna bara sätta fast den på väggen. För jag tänkte att man vill ju kunna ta loss den också och lägga den. Man vill liksom inte tejpa upp en sån här grej, för man måste kunna ta loss den och byta batterier. Ja, du fattar. Så du gick in på Clas Ohlson och förklarade min idé. Och då sa han så här, vi har precis sån där. Så då finns det liksom kardborre med självhäftande tejp på baksidan som man kan liksom sätta upp tavlor och allt möjligt med. Så det var ju otroligt smart, så att då köpte jag ju det.
Ja, och det man skulle kunna invända mot min den här avancerade googlingen, det är att jag hade ju kunnat gå in på Byggmax och berätta för den väldigt trevliga personalen, eller K-Rauta, och säga att jag tänkte göra så här med konsol och så. Då hade de kunnat säga, men du, fan, det kanske skulle funka med entrétak.
Ja, precis. Ja, det är ju lite samma grej.
Och så kanske jag hade fått någon vänd för livet där.
Och det är ju så lite grann jag alltid har funkat i mitt liv. Att jag liksom inte orkar ta reda på saker själv, utan jag vill liksom... Det var ju så jag skrev min bok till exempel, Livet efter 40, en guide för män. Att jag då istället för att ta reda på saker...
Är det så den heter?
Ja, så heter den. Den finns på Adlibris, och den finns på Storytel, och den finns på BookBeat. Den finns överallt. Både att lyssna får man höra min stämma som ni hör just nu, eller så kan ni då läsa den antingen digitalt eller via inbunden då med sidor. Ja, då gjorde jag ju också så att jag kontaktade massa experter som berättade för mig olika saker bara, och sen skrev jag ner det. Det var ju liksom...
Just det, var ju så, för du orkade inte googla.
Nej, men jag menar, din papologi är ju ändå som att där är ju du som är liksom experten som har tagit reda på saker, och sen så har den faktagransk. Men det är du som är liksom avsändaren. Min bok är ju mer liksom jag som är nyfiken och tar reda på olika saker och sen skriver ner det och hänvisar till de här personerna. För att då är, där är vi lite olika du. Men jag måste
fråga dig en sak. Eller vill du avsluta någonting med
askoppen? Nej, det är bara att det är att jag har hittat den här askoppen då.
Kul ju.
Ja, det är bra.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Men du, kommer du ihåg, alltså, jag åkte rullskidor i morse med den här grannen som jag nämner ibland.
Ja, just det.
Som inte riktigt är grannen, för han bor ändå 150 meter bort.
En
järnåtta bort.
Tänk dig våra lyssnare som bor 5 mil sydväst om Sollefteå och har närmsta granne,
jo, men då är han verkligen
2 mil bort. Då är ju
tokgranne. Mm. Vi är i princip så vi ska fötters. Men vi var ute och åkte rullskidor och vi pratade lite grann om dels våra inskolningar. Han skolar in ett barn, jag skolar in ett barn. Och så pratade vi om hur det är på nätterna. Mm. Och han berättar då att hans barn sover i spjälsäng, i egen säng. Det är ju verkligen inte mitt barn.
Nej.
Och då drog jag mig till minnes någonting. Nämligen att vi i den här podden ofta pratar om liksom samsovning och sånt där.
Mm.
Och en liten käpphäst eller någon lite tröst, det visar till oss själva bara att, men vad fan, man får väl njuta av att de vill sova i ens säng. Det kommer de ju knappast göra sen när de blir tonåringar. Det kommer att vara värsta ödet de skulle kunna tänka sig.
Just det.
Behåll den tanken så ska jag berätta en annan sak. Okay. Så kommer vi tillbaka till det.
Men får jag lyssna på det du säger nu? Du ska sitta febrilt och behålla den här tanken i huvudet.
Nej.
Eller är det här en sån grej att jag ska kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt? För det tycker jag är jobbigt.
Nej, men du kan bara glöm bort den, och sen, den finns inne i dig någonstans. Ja. Så samma med lyssnarna. Vi kommer tillbaka till det.
Nu räknar vi till 3, 1, 2, 3 och så knäpper med fingrarna och då vaknar vi.
Exakt. Ja. Jag håller på att skola in Adrian. Mm. Och det som jag nämnde väldigt speciellt, för det är en 11 dagars inskolning. Och det är inte ens riktigt en 11 dagars inskolning, för det är 11 dagar som står uppskrivna de här dagarna. 11 dagarna gör vi det här och det här.
Det.
Men sen så står det också att det kan fortsätta. Det är liksom en individuell plan. Det behöver inte vara färdigt där.
Just det.
Och jag har väl förstått det som att många införde 11 dagars inskolning under covid, för att föräldrarna kunde inte komma in och då behövdes liksom en längre inskolning för att det ändå,
aha,
kräver lite mer av barnet att gå in i lokalerna utan den vuxna. Just det. Det var lättare förut när man var med i verksamheten och barnet lärde känna det och sen så bara stack man därifrån.
Mm.
Nu blir det annorlunda. Men to be fair, så efter 5 dagar av att vara 1,5 timme med barnet på gården så ska barnet kunna lämnas i 2,5 timme.
Mm.
Men inte sova där.
Nej.
Och sen inskolningen är fullbordad efter då 11 dagar när barnet sover över där. Så om allt går bra så är det drygt 2 veckor.
Vad är det för, ska du lämna in
på
internat dagis eller?
Det fanns ju förut, eller kanske till och med fortfarande finns nattis.
Ja, det
men
finns,
det
finns,
var
det
bara dåligt uttryckt. Nej, mm, då har barnet en full dag där.
Mm.
Och jag har ju varit lite kaxig i förhållande till den här inskolningen. Dels för att det är så mycket längre än 3 dagars och dels för att jag tycker att Adrian är en trygg person som gillar att vara med andra människor och att, mm, han har ju varit det mycket.
Just det.
Han är ju på minisats flera gånger i veckan och då lämnar jag ju honom och det går jättebra och sånt där.
Mm.
Och han är också, alltså han är inte så jätteklängig på mig utan han gillar att upptäcka eget och sånt där.
Mm.
Så första dagen på förskolan, då, mm, var vi inte ens där, utan det var att vi skulle ha ett möte med en pedagog där en halvtimme.
Mm.
Och jag sa till henne att det här kommer gå svinbra.
Mm. Det är ju dumt.
Och hon såg lite mer, ja, men hon såg lite mer skeptisk ut. Alltså, ja, som att hon har hört det förut, att det behöver inte stämma.
Nej.
Och också när jag sa det med minisats så tittade hon också lite skeptiskt, som att det ändå är någonting väsensskilt.
Mm.
Och jag fick någon liten flashback till när jag skolade in Iris och sa samma sak, och också fick en skeptisk blick.
Mm.
För 12 år sedan.
Mm.
Men det som hände då var att alltså jag ska vara där med Adrian på gården 1,5 timme per dag ett tag. Och det gick jättebra. Mm. Så tillvida att han hittade roliga saker. Och, alltså han gillar ju bollar. Så han hittade bollar.
Just det.
Så att han sprang omkring och spelade omväxlande handboll och fotboll. Och hade jättekul.
Har han, koll direkt... på, har han koll på distinktionen eller är det så att han bara kombinerar det lite? Eller är det så här, handboll?
Alltså jag hoppas att han har koll. Men jag vågar inte svära på det.
Nej.
Alltså jag hoppas att han vet vad han gör. Alltså, mm, att han vet att han spelar handboll och fotboll och spelar fotboll. Men jag kan inte svära på det.
Ja, jag fattar.
Nej, men det gick väldigt bra för honom. Han åt lite äpple och det kändes svinbra. Och sen så när det hade gått typ 1 timme och 20 minuter, då blev han våldsamt trött.
Mm-hmm.
Och så sa de att...
Hur yttrar sig hans trötthet? Är han arg och ledsen då? Eller blir han bara så här, åh pappa, jag skulle bara knyta mig en stund.
Han är lite känsligare, så att han är lite gnällig, men och kanske typ så här snubblar till för att han blir lite yr nästan. Just och så, men i det här fallet så la han sig ner på marken och gnuggade sig i ögonen.
Ja, det är en klassisk symbol för trötthet i många kulturer.
Och då sa personalen att ja, men då, nu kanske ni ska gå hem då. Mm. Alltså så att det blir en bra dag. Så det blir väldigt vänligt utkastade. Mm. Och sen, det här var på torsdagen. Onsdagen hade vi det här mötet som en halvtimme. Torsdagen första dagen, då skickades vi hem. Och sen på fredagen så hände exakt samma sak. Mm. Att han hade jättebra, men i och för sig så stack han väl ut negativt på sångstunden för att han gick och spelade fotboll istället för att vara med och sjunga.
Nej, jag trodde att han inte kunde höga C eller så här, att det var det.
Nej, det var att han inte ville vara med överhuvudtaget och att han hade skitsvårt att förstå varför han skulle sitta ner och så. Men sen så han hade kul fram till ungefär en timme och 20 minuter. Han blev jättetrött och personalen sa att ni kanske ska gå nu. Mm. Och då hörde jag att det kom, alltså de, samtidigt som jag bara okej, ja, tack så mycket, trevlig helg och sådär. Då märkte jag att det kom en förälder som så här, hade blivit ivägskickad. Mm-hmm. Och kom tillbaka till förskolan. Och personalen sa till honom att ja, det har gått jättebra.
Och han hade alltså börjat ungefär samtidigt som du då, min skolningen.
Ja, ja. Dock, i och för sig, det här är väl kanske dåligt för den historien, men jag tror att hans barn var lite äldre och hade gått på den förskola tidigare, så att han fick lite extra ansvar. Men jag kunde ana liksom att vi låg sist. Vi var sämst på inskolning,
ja, just det.
Förmodligen. Alltså, ja. Kanske att när vi gick därifrån i förtid, så ja. Var det säkert andra föräldrar som snarare var, men stanna kvar lite längre, det här känns ju liksom kanon. Följ med in. Kolla på lekrummet. Bläddra i en bok. Vill ni kanske käka lite lunch? Mm. Vi dukar fram en extra tallrik. Känner er välkomna. Det här går ju superbra.
Det tyckte jag var jobbigt att, under inskolningen, med hur mycket mat man fick ta.
Ja, alltså, det var helt fruktansvärt. Det slipper jag ju nu, för nu åker jag hem och äter som fan. Mm. Men, ja, men det var så jävla god och serverades i så himla små liksom karotter.
Och så sitter och man på fat. De här små stolarna, och jag tänker att det är så här, ja. Det måste ju vara arbetsmiljömässigt vidrigt för personalen att behöva sitta på de där små stolarna när de äter.
Ja, men det är väldigt speciellt. Det är en kvinna där, alltså hon som tar hand mest om oss, som jag tror, om jag får gissa, så är hon kanske lika gammal som Sara. Alltså typ så här, kanske född 79. Ja. Och hon har jobbat där sedan 2001. Ja. Och du vet, alltså det som är bra, det är att hon sitter ju liksom i huk och så här. Alltså hon är ju sjukt rörlig. Ja. Det är liksom ett jobb som är som att vara kolmilare i ett underutvecklat land eller någonting, fast
eller
man får höra barnskratt och mys.
Ett,
ja, ja, precis, yoga där också. Alltså hon har helt exakt. Hon har helt annan rörlighet så där, så det verkar ju vara väldigt bra på det sättet. Och hon berättade, för att jag pratade om det här med henne, att så här, om det går någon sjukdom i min familj, även om det inte bryter ut, så känner jag det, så att jag kan veta så här, Rut är sjuk, för att jag känner själv att jag härbärgerar den där sjukdomen.
Så vet du, så jag har känt den här veckan. För jag har inte sprungit på hela veckan. Jag har inte varit sjuk, men jag har bara känt mig så här lite, du vet, matt och typ kraftlös. Men det har liksom inte brutit ut någonting. Och jag har bara känt så här, jag brukar alltid vilja gå ut och springa och tycka att det är jävligt härligt. Men jag har bara känt den här veckan så här, nej, jag vill inte springa. Och då är jag så här, min nya stil då, dricka och röka och sen lyssna på kroppen. Men då struntar jag i det den här veckan. Och bara typ låter det här vara. För jag tänker, för barnen har i och för sig inte varit sjuka, men det är så här, de har precis kommit tillbaks, du vet, det är många nya basiller, de kommer tillbaks till skolan efter lovet och sådär. Så jag ändå, då har jag ändå tänkt att så här, fan, det kanske är någonting som jag går och drar på lite grann. Så jag ska inte ut nu, för då kanske jag liksom drar igång något. Ja, jag vet inte om det är klokt eller om det bara är någon slags försvar mot att jag inte har...
Jag har också haft så den här veckan och jag har tränat. Ja. Ju. Men det går. Ja, exakt. Nej, men då sa hon att ja, jag fattar vad du menar. Så har jag varje morgon. Alltså för att hon har ju hela gruppens smittor i sin kropp. Just fast det. Hon har så bra immunförsvar så det inte bryter ut. Men hon just känner det ju hela tiden. Varenda morgon så är det liksom tre olika smittor som hon härbärgerar. Så det är lite speciellt. Men, nej, men så jag anar att vi liksom missar någonting. Men vi åkte hem då och jag förbannade de dåliga, dåliga nätterna som vi har haft. Alltså för att Adrian, han har kanske också haft någon skit i kroppen. Han har sovit så jävulskt dåligt. Och nu sen lång tid tillbaka, med undantag för när jag var två nätter i Dalarna förra veckan, så har jag sovit med Adrian i ett eget rum för att han kan inte hantera att sova med sin mamma på nätterna. Hon blir en snuttefilt som han ska suga ur på mjölk. På ett sätt som inte är mysigt och gosigt, utan som hon känner sig liksom mer utnyttjad.
Ja, jag fattar.
Och han behöver inte käka på nätterna, så att därför sover jag med honom. Men jag har gjort ett avgörande misstag, för att det här gick väldigt, väldigt, väldigt bra. Alltså, jag har en klocka som sätter betyg på min sömn, och i början så var det liksom så här dålig eller mycket dålig eller så där. Men sen så gick det upp till bra, och jag har till och med fått mycket bra när jag har sovit med honom.
Okej.
Men kanske för, kan det ha varit två veckor sedan, så upptäckte han, så fattade han någon morgon att Sara sov ju i rummet bredvid. Så att då satte han sig upp någon morgon i en helt okej tid, kanske 7, och sa där. Och så pekade han att vi skulle gå ut till rummet. Och då lämnade jag över honom, och han var glad och Sara tyckte det var mysigt och sådär. Sen nästa dag då vaknade han typ 5:30 och sa där. Men då kanske jag fick honom att somna om, och sen så lämnade jag honom vid 7 igen. Men sen så har det liksom blivit värre och värre, för varje natt så har det blivit tidigare och tidigare, och proporna har blivit allt mer aggressiva, så att jag har liksom lämnat honom 6:30 istället och sen själv gått och somnat om.
Men välling är ett alternativ här, alltså en nappflaska.
Nej, han gillar inte det. Nej. Och han är ju inte, jag tror inte han är hungrig egentligen. Nej, utan han är sugen på det. Ja. Så att,
för det
nu
hade
då
jag det där, det kommer jag ihåg med både Jojo och Manna, att man la barnet i fråga, och sen så när man själv gick och la sig så la man ner en nappflaska med kall välling som låg i sängen, som sen var uppdrucken på morgonen.
Ja, just det. Ja, det är ju mäktigt. Nej, så har det aldrig varit hos oss. Alltså vi har prövat lite välling, men det har inte varit alls någon succé. Och jag menar, det har också gått väldigt bra utan välling.
Inga av dina barn har varit så pigga på välling, va?
Nej, verkligen inte. Men det jag ska säga är också så här, det har ju gått väldigt bra utan välling tills han insåg att Sara sov där. Så det är ju inte så här att, gud, jag behöver någonting på natten, utan att han har förstått att, fan, jag kan komma dit. Så att, sen har det blivit värre och värre, och nu då under den här förskoleveckan så har han liksom velat gå in till henne svintidigt fast han somnar ganska sent.
Men det måste ju finnas någon sån här sexleksak för homosexuella män som är ett par lösbröst som om man suger på så kommer det mjölk. För det finns ju, det har jag sett, att det finns ju såna här strap-ons, så att när tjejer har liksom sex eller tjejer ska sätta på sina snubbar, så kan man ju ha en löskuk där det också kommer, där det liksom kommer ett sprut ur, att det finns en sån grej i dem inbyggt.
Det tycker jag att jag ska.
Det är kanske inte en sån löskuk. Det verkar jättekonstigt. Nej. Om du ska, men däremot bara löspattar med lite mjölk i som man kan snutta på. Det vore väl jävligt progressivt.
Ja, kanske. Jag köper såna, visar hur jag stoppar dem i Adrians mun, och så får följarna på Instagram avgöra om det är progressivt eller inte.
Då får du göra det snabbt innan du blir avstängd från Instagram för all framtid.
Jag kan ju blurra själva bröstvårtorna.
Ja.
Men i alla fall så, alltså det här blir värre och värre för varje natt. Och det är ju liksom hela orsaken till att han har varit så trött på förskolan. För annars har han ju hållit ihop det väldigt bra. Utan det är bara att han gräver sin egen grav genom att tidigare och tidigare varenda morgon ska han gå in till sin mamma. Och i natten till igår, då fick jag fullständig panik, för att då började han klockan 2.
Oh, fy fan.
Och sen så höll han på att tjata hela natten. Och då är liksom proceduren att han där, sen börjar han gråta, sen så lägger han honom på bröstet, och han vill inte somna om, för att han vet att om jag somnar om, då kommer jag inte till mamma. Men till slut så kan han inte bli somna om i alla fall. Och sen så den här halvtimme senare så frågar han igen, och så bara fortsätter det. Så att,
det här är ju liksom bara, tänker jag, rida ut den här stormen. Alltså du kan ju inte, det finns ju ingen, det finns ju ingen väg tillbaka här. Att ni kan liksom bara ge er att han ska få, om ni,
ja, men det är
vill...
ju det jag har gjort ändå. Alltså okay. Det är ju det jag har gjort för att så här, för att jag har ju lämnat honom då 6.30 till Sara.
Mm. Ja, men det är väl rimligt att tänka att så här, till 6.30 ska jag stå ut. För då till slut kommer väl han lära men... sig det också, tänker jag.
Nu bestämde jag att jag kan inte ha det så här längre. Så att nu bestämde jag att det där var sista gången jag fick komma till Sara.
Okay.
Nu ska vi försöka glömma bort att hon existerar, ja, där på övervåningen.
I alla fall att, existerar som nu... en mjölkmaskin.
Ja, precis. Och det sjuka var att i natt så hade jag bestämt mig för att vi kommer inte gå till Sara så ens 6.30 eller när han vaknar.
Nej.
Och bara det att jag hade bestämt mig gjorde att han sov för första gången på evigheter till typ 7.40.
Oj.
Och sa dä. Ja. Men då vägrade jag, utan då gick jag ner och sen så gjorde vi andra grejer. Och sen så lämnade jag inte över honom förrän klockan 9.05 till Sara. Alltså, när vi hade haft hela vår frukostgrej.
Varför blir inte du utnämnd till årets pappa? Finns den utmärkelsen?
Alltså för att jag berättar ju inte om alla dåliga saker jag gör och alla saker som jag liksom inte gör och alla saker inte, som Sara gör som jag inte gör.
Eller du tänker att nej, årets pappa juryn med liksom att du har en officiell bild i podden och sen så varje gång du har berättat massa bra grejer här i podden så skickar du ett mail till årets pappa juryn där du liksom också nyanserar bilden för att du inte vill liksom få en utmärkelse under falska premisser.
Nej, det är en bra idé.
För ja, det låter verkligen, det ligger verkligen i linje med din personlighet, tycker jag.
Verkligen.
Att
men
allt ska
det
ut,
upptäckte
allt ska
då.
Fram.
Nej, det jag upptäckte då när jag lämnade över honom 9.05, det var att det var två kvinnor och en tweenie i sängen.
Ja.
Och då, det var det här jag berättade för Ola sen.
Vänta, nu har jag har en tanke som bara dyker upp i mitt huvud. Helt plötsligt bara, jag förstår inte var den kommer ifrån. Den handlar om att man ska stå ut i några år för att sen så när de är tonåren så kommer de inte vilja vara nära en överhuvudtaget. Jag vet inte varför får jag den tanken i huvudet?
Jag är inte säker på varför du fick det, men det får jag också. Det är ju så roligt att se Iris där, som är en tonåring, när man har pratat så mycket i den här podden och i andra sammanhang om att så småningom, när de blir tonåringar, då kommer det vara det värsta öde de kan tänka sig att sova i ens säng. Så nu hade Sara då tre barn i sängen. Mm. Och jag stack iväg och åkte rullskidor med Ola som har en ettåring och en fyraåring och blev svårt chockad av de här uppgifterna.
Och som bor 150 meter bort, vilket alltså inte är en granne med Stockholms mått mätt, men däremot om man bor 5 mil sydväst om Sollefteå inåt landet och har närmsta granne 2 mil bort, så är 150 meter i stort sett som att sova skavfötters.
Exakt. Men är det humble brag att säga att han bor en järnåtta bort?
Det beror ju på då. Alltså du menar att man slår långt då om man slår 150 meter
med järnåtta.
Ja, då är det humble brag. Men för mig då som inte har en aning om hur långt man brukar slå med järnåtta så blir det ju ingenting. Det blir bara...
Nej.
Men hörru du, vet du att min äldsta son står och tittar lite på mig med en lite uppfordrande blick för att
han vill sova med dig.
Nej, vi ska kolla på En mot Sverige som tydligen har haft premiär, vilket är ett av hans favoritprogram, så att vi ska lägga oss här och lite söndagsmys. Vi bandar ju nu här på söndag kväll.
Missa inte herrarnas 5000 meters final i VM som börjar om 14 minuter bara.
Vad har vi för förhoppningar på det loppet?
Alltså,
det är roligt nu, inaktuella nyheter, vad vi har för förhoppningar på loppet.
Vi hoppas att det går så bra som möjligt för Narvi Gilli Nordås.
Mm. Nordås är ju han den här som nu tränas av Ingebrigtsen-pappan och som där de typ har brutit med alla har typ brutit med varandra på något sätt och de typ knappt.
Det är nästan så att Narvi Gilli Nordås inte får liksom tävla i Norge för att Ingebrigtsen-bröderna inte vill det.
Det här är verkligen off topic sin pappa och off brand för våran podd. Men jag blir ändå så nyfiken. Jag tänker att det kanske finns, eftersom i slutet av podden så kanske inte har så många kvar i alla fall. Men då måste jag ändå avsluta med en fråga. Vet man varför Ingebrigtsen bröderna har liksom sagt upp kontakten med sin pappa? Finns det någon liksom konkret anledning?
Nej, jag har faktiskt gått bet på att få detaljer kring det.
Jaha.
Måste jag...
Det är ju en väldigt saftig och smetig historia. Men de är väldigt cool. Ja. Jag har ju sett en del intervjuer med både Nordås och Ingebrigtsen liksom efter, när liksom så aningslösa svenska reportrar bara typ så här: hur är det då? Hälsar ni på varandra? Så bara, ja, vi må kämpa i ta ett handslag, men icke mer än så. Alltså det är inte som att de svarar på något så här Zlatan Ibrahimovic-sätt och ser ut som att de ska typ döda.
Jo, men det, där håller jag inte med. Narve svarar ju, men han svarar ju, men gud, vi kan inte prata om det här, men
nej, det
Narve är ju sämst på att lägga locket på och ventilera den här konflikten och säger att de inte är ens on speaking terms, Jakob, att de inte liksom har, att de har ingen kontakt alls.
Jo, men att han svarar så öppenhjärtligt, det var väl mer det jag menar. För att,
ja, men precis, Narve svarar ju
mer men... i någonting i stil med typ såhär du kan gå in och spela på mittfältet och försöka med din jävla stil, jag fy fan vad jag hatar dig. Ja. Med den jävligt dåliga Zlatan-imitationen så ska vi nu avsluta veckans avsnitt av Pappapodden, och så ser vi fram emot nästa veckas avsnitt, och jag kanske, om Gud vill och byxen håller, kommer äntligen prata om det här med att fly in i familjelivet istället för att fly in i droger och annat destruktivt leverne.
Cigarettrökning på balkongen.
Ja, herregud. Mm. Det blir en signum.
Vi hörs!
Ha det bra, du. Vi hörs. Eller blir inte alls en signum, för jag ska in och kolla på en mot Sverige. Nu avslutar vi det här innan vi spårar det fullständigt.
Hej.
Hej.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.